Lyssna på Radio Tyresö 91,4 med mig Gunnel Agrell Lundgren. Och här bredvid mig i soffan har jag
Thomas Driving,
känd Tyresöbo i flera generationer.
Förmodligen ja.
Vad är du mest känd som?
Jag är nog känd mest som tandläkare skulle jag tro.
Ja.
Eller möjligtvis en bihang till hustrun som har varit lärare i 40 år, 50 år i kommunen.
Och din mamma, hon var också lärare.
Också lärare.
Och din pappa var också känd.
Han var känd, han var militärmusiker. Och jobbade i Stockholm från 1948 till sin pensionering 1979 tror jag det var. Mm.
Du är uppvuxen i Tyresö?
Ja, första åren så här var det sommarställe. Föräldrarna köpte sommarställe 1949 ute på Breviksallön och där tillbringade vi rätt mycket lov, somrar och vintrar. Och, så man kan nog säga på ett sätt att jag är uppvuxen. Sen flyttade hustrun och jag ut 1968 och sen dess har vi varit här.
Och nu bor du i ditt gamla föräldrahem, är det inte så?
Nu bor jag i mitt gamla föräldrahem. Det byggdes på 60-talet så det flyttade vi in. Enplans, rullatorvänligt, ja. Lättskött tomt.
Och där bor du med hustru och hund.
Med hustru och hund.
Och barnen?
Barnen, det yngsta barnet som blir över 40, han bor 200-300 meter ifrån oss. Och det äldsta barnet bor
i Strängen, säger
ja,
jag.
Ja, precis. Äldsta barnet bor i Enskede, Enskede gård.
Ja, det är inte så långt.
Det är inte långt. Härifrån. 20 minuter.
Ja. Mm. Du gick först till Tyresö skola, antar jag. Den som inte var så stor på den tiden.
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. När jag var i 7-årsåldern så gick jag i Gärdeskolan på Östermalm. Där bodde mina föräldrar då. Sedermera Adolf Fredrik i några år. Och sedan avslutade jag min skolkarriär i Södra Latin. Med studentexamen då, 1963.
Mm. Så det... Adolf Fredrik var med i gosskören.
Ja,
förstås.
Ja, naturligtvis.
Ja, naturligtvis. Ja.
Jag fick till och med inträdespröva för grundaren Hugo Hammarström. Det var en speciell upplevelse också.
Fick inte alla det? Var det något speciellt?
Nej, det var väl under den tiden som man kan säga att musikklasserna grundades 1939 och Hugo Hammarström jobbade väl fram till, jag skulle gissa fram till 65 eller något sånt. Så att jag tror att han hade inträdesprövningar de första 15-20 åren. Men det vet jag egentligen inte säkert. Men han var en mycket imposant figur. Det var han.
Och hur kom musiken in i ditt liv? Var det pappa?
Pappa, förstås. Yrkesmusiker hela sitt liv. Militärmusiker på diverse musikkårer och avslutade som regionmusikchef Stockholm-Gotland före sin pensionering. Så det är klart att jag började där. Sitta bredvid trummisen på högvakten på slottet. Det fick jag göra när jag var 6 år första gången. Ja, det var en höjdare.
Som sällskap med honom då?
Ja, jag fick sitta bredvid trummisen för jag älskade det där.
Ja.
De där konserterna på Borgården efter högvakten. Det, ja. Jag tyckte det var fantastiskt.
Men din pappa spelade inte trummor?
Jo då, han spelade, han hade 7 instrument packis. Varav klarinett var huvudinstrumentet. Så hade han saxofon, piano, fiol och trummor. Och hade han något mer då, tror. Trumpet hade han också faktiskt.
Oj.
Sen var det något mer instrument som jag glömt nu.
Hur många instrument prövade du på innan du fastnade för några?
Jag började spela piano när jag var 6. Och var nog ganska duktig, fick jag en känsla av. Jag fick göra lite småkonserter och sånt där. Sen gick jag Borgarskolan på piano mellan i ett par år när jag var 16-18 år. Så jag hade en ganska bra pianoutbildning.
Var pappa lärare?
Nej.
Nej, för det är inte så... Bra, nej, tror jag.
Jag gick hos en klassisk pianotant på Östermalm.
Oh.
Grått hår och knut i håret.
Med svart blank flygel.
Ja, då. När jag någon gång hittade ett tryckarrangemang på Basin Street Blues. Då var jag 9 år eller sånt där. Så tog jag med de noterna till henne. Och det kunde jag gått hur som helst. Men hon var en progressiv och öppen människa som sa, vad kul, sa hon, det här måste vi lira ihop.
Oj.
Det låter ju jättekul. Så vi spelade Basin Street Blues fyrhändigt när jag var 9 år.
Jaha, ja. Kul.
Ja.
Och sen fortsatte det med musiken hela
ja, vägen. Det har nog förföljt mig eller följt mig hela livet, jämt.
Och när du skulle börja välja yrke, hur tänkte du då?
Det var nog en ren slump. Min syster gick på tandläkarskolan och jag visste inte alls vad jag skulle göra. Så jag frågade henne, hur verkar det där? Det verkar kul, sa hon. Ja, visst, men då provar jag det också, så. Och det har jag ju aldrig ångrat, för det har varit ett fantastiskt givande jobb. Jätteroligt har det varit. Så jag var ju kvar som tandläkare till, ja, 2013, 2014, när jag fyllde 70.
Och din syster är den inte mindre kända Katarina Mattsson.
Stämmer.
Som ni öppnade egen praktik på Bollmoraberg, som man sa på den tiden.
Ja, Graningsingen. Där var vi 12 år.
Nej, inte Graningsingen.
Jo, Graningsingen. Fråga mig, jag var där.
Ja, du var där.
Graningsingen 66, mitt emot ICA. Då började jag där och Katja jobbade på Folktandvården då. Och sen efter 3-4 år så kom hon upp och började jobba med mig.
Mm. Och där var ni några år, men sen flyttade ni till...
Krusboda, på Älvsgången. Sen blev vi där från 82 och fram till mitten på 2000-talet.
Mm. Och den praktiken finns ju kvar än.
Det finns kvar.
Inte med er båda.
Nej.
Funderar någon gång på att bli yrkesmusiker?
Ja, det är klart man hade tanken. Visst hade man det. Man kanske man aldrig gjorde riktigt som föräldrarna sa, men far min sa någon gång, försörj dig gärna på något annat, men undvik att försörja dig som frilansmusikant. Spela gärna på vilken nivå och hur mycket du vill, men försök att ha en trygg försörjning. Därför att han hade ju naturligtvis sett en mängd med frilansare, hur de kämpar och är tvungna att ta de speljobb de får, vare sig de tyckte om det eller inte. Jag kan ju välja speljobb. Jag kan ju säga nej om jag tycker det är tråkigt.
Mm. Hur gick det att kombinera spelningen med tandläkeriet? För du spelade hela tiden,
eller hur? Ja, spelade hela tiden. Jo, men det gick bra. I och med att jag hade en egen praktik och haft fantastisk personal där, så när det blev turnéer och ibland veckorvis, så sa de bara att vi bokar om det här, det är inga problem, åk du. Så det har gått faktiskt förvånansvärt bra, men det är klart att det har varit slitigt ibland. Värsta perioden var väl under när jag spelade med Gugge Renius band. Då spelade vi 2 kvällar i veckan, repetition en kväll i veckan. Och så jobbade heltid samtidigt. Det var tufft, men nu, som tur var man ju ung. Eller yngre, ska jag säga.
Yngre, ja. Om någon lyssnare till äventyrs inte känner till dig, så kan du berätta vad du spelar, vilka du spelar.
Jag spelar trumpet i första hand, så jag spelar piano. Och sen så ljuger jag väldigt bra på dragspel.
Men jag har sett ett annat blåsinstrument också som du plockar upp ibland. Som inte är så långt som trumpeten, men lite vidare, eller vad ska jag säga.
Måste jag tänka, vad kan det vara för blåsinstrument?
Horn tror jag du kallar det.
Ja, signalhorn. Ja.
Signalhorn.
Ja, visst. Oh, ja.
Inte posthorn, men...
Nej, men det är åt det hållet, ja. Signalhorn, posthorn. Mm. Jo, men det gör jag också. Inte minst när man seglar så är det bra att ha en liten signal som ingen... annan har, så att säga.
Det kommer jag ihåg en gång för många år sedan när vi stötte ihop med er på Björkskär. Kommer du ihåg det?
Just det.
Då på kvällen så gick du upp på det höga berget och spelade takto.
Ja då.
Det kanske du gör varje kväll när du är ute och seglar.
Nej, det gör jag inte, men då och då. Mm. När det är läge, så att säga.
Mm. Vi pratade om att ha dans också där, men jag kommer inte ihåg om det blev någon.
Nej, det minns inte jag heller.
Men vi hade kul med er den kvällen, det kommer jag ihåg.
Ja, ja. Visst, jo då.
Du spelar fortfarande i flera orkestrar.
Ja, jag spelar i flera orkestrar.
Har du gjort det hela tiden?
Ja, hela tiden.
Nämn någon eller några.
Den mest namnkunniga orkestern var Gugge Hedrenius Big Blues Band. Han hade ju 3 eller 4 olika konstellationer som jag spelade i nästan allihopa till och från i 20 år. Sen har jag spelat med en trumpetare som heter Bosse Broberg, som har ett stort band som heter Nogenja, som har funnits i 24-25 år, där stora delar av svenska jazz-eliten sitter. Så det har varit fantastiskt roligt att vara med om. Jag har spelat med en gammal ungdomsorkester som heter Twingville Seven. Och vi gör bland annat ibland konserter med Lasse Åberg. Och en härlig sångerska som heter Lisa. Lisa Larsson. Så spelar jag med Skärgårdspojkarna. Som är en kvintett, eller ibland en sextett och ibland en kvartett. Som spelar allt från fransk tango till Evert Taube och gamla Dixieland-melodier. Det är en salig blandning. Och vi repeterar aldrig. Vi bara tar upp låtar och spelar och bara har kul.
Du är bred i ditt
Ja, det får man nog säga. Ja, det får man säga. Det är klart, jazzen ligger naturligtvis närmast hjärtat. Det gör
det. Är det mest jazz du spelar också?
Visst är det så. Tveklöst.
Vilken typ av jazz är du mest intresserad av?
Oj, nu var du där igen. Jag har lyssnat på allt från tidig New Orleans jazz, Louis Armstrong och Jelly Roll Morton, förbi Coltrane, Miles Davis och till frijazz. Jag har till och med spelat frijazz på 60-talet.
Vad är frijazz?
Frijazz är när man inte har konventionella melodier med harmonik och rytmik, utan man utgår istället från en tanke, en idé och improviserar runt den.
Lite jam session?
Ja, det kan man säga. Men jam session, då har man ju ofta material och spelar runt omkring. Men det här är mer att man lyssnar på varandras infall och bygger på det. Ofta har man någon form av nyckel att spela runt. Men sen kan det hända vad som helst under resans gång, så att säga.
Spar ni, bandar ni så att ni spar det ni har gjort så ni kan...
Ibland,
om det är något som man kan jobba vidare på.
Nu spelar jag ingen frijazz, men på 60-talet gjorde jag ganska mycket. Men nu för tiden gör jag inte det, utan nu spelar jag mer gammal, klassisk, amerikansk, stora amerikanska sångboken. Och ja, liknande jazzmelodier fram till, oftast komponerade fram till kanske 60-70-talet. Sen börjar det bli klent med nyproducerad jazzmusik.
Det kommer nog igen, tror jag. För nu börjar ungdomarna bli intresserade.
Visst gör du det. Ja.
Senast jag hörde dig, det var på SPF här i Tyresö.
Ja.
Vad hette den gruppen du spelade i då?
Nu ska vi se. SPF, det var med...
Ja, Stefan Lindstein.
Då var det med... Då var det med gamla Jack Lidströms Hep Cats.
Var det?
Ja, om Stefan var med där, då var det det.
Jaha, för jag har just undrat vad det har blivit av dem.
Ja, jo då, vi var uppe i Söderhamn och spelade för en vecka sedan också. Så att orkestern existerar fortfarande.
Mm-hmm. Men Jack avled för något år
sedan
bara.
Det kan vara två år sedan kanske. Sånt. Ja, stämmer det. Så det är en tung mantel att axla, Jack Lidström. Men av ikonerna i svensk traditionell jazz. Definitivt.
Blir det någon mer jazz och gud?
Jag tror inte det faktiskt.
Det var hans grej. Ja, men vad heter han?
Nils-Göran Wetterberg. Ja.
Wetterberg heter han, ja.
Vad drivande det där, och en fantastisk präst och trevlig människa.
När högmässan var slut, då plockade han fram sin klarinett och spelade med.
Ja, visst.
Det var jättehärligt.
Ja, han är härlig.
Hur ofta spelar du nu för tiden? Så uppträder?
Uppträder offentligt blir vi kanske... Ja, mellan 30-40 mellan 30 och 50 gånger per år. 30-40 gånger per år. Jaha. Någonting sånt. Varierar lite grann.
Du nämnde tidigare att du hade spelat över 20 gånger i år hittills.
Ja, det har varit mycket i år.
Det är ju mer än två, det är som två gånger i veckan.
Ja, det har varit mycket i år faktiskt. Det har varit.
Är det med samma grupp då? Eller lite
Nej, det är olika.
Det är lite olika.
Det är Skärgårdspojkarna och Swingville Seven, och så har jag spelat med Jack Lidströms orkester, och sen spelar jag med en gammal avläggare till Gugge Hedenius band, en åttamannagrupp som jag repeterar och spelar med ibland. Och så har det varit vad har det varit mer? Jag måste nästan titta i almanackan.
Jag tänkte säga att det var svårt att få ihop dansschemat kanske.
Ja, nej då, det går bra faktiskt, det gör det.
Du, om jag säger Visingsö, vad händer där?
På Visingsö händer... Ja, där händer något fantastiskt. Det är något alldeles otroligt egentligen. Sen 30 år tillbaka så drivs det där jazzimprovisationskurser i ledning av en trumslagare som heter Björn Sjödin från Uppsala. Och det går till så att man anmäler sig till en kurs, och sen deltar man i den kursen. Det är under 3 sommarveckor, och då kan man gå en kurs en vecka eller 2 veckor, vilket man nu vill, eller 3 veckor, men 1 vecka är det vanligaste. Sen får man undervisning i jazzimprovisation, man får i jazzensemblespel, jazzens grundelement, akordik, rytmik, frasering, och så jammas det hela nätterna. Och det där har jag varit lärare på i 27 år eller någonting sånt, sen i början på 90-talet.
Det var inte dåligt.
Nej.
Var du på tandläkarsemestern du?
Nej, inte alls. Ja, det kan man väl säga kanske att det var. Det kanske man kan säga.
Men du gjorde det vid sidan av ditt tandläkare?
Ja, det gjorde jag. Så det, nu är det 2 kurser. Nu är det en vinterkurs och en sommarkurs. Och jag är på vinterkursen också.
Mm. Vad har du för instrument där? Är det alla möjliga instrument?
Jag är ensembledare. Aha. Jag är inte instrumentallärare. Och det är jag ju delvis därför att jag har svårt att vara instrumentallärare. Jag har ju ingen formell utbildning på trumpet. Jag är ju helt självlärd. Inte som på piano där jag har en ordentlig utbildning.
Men det låter rätt bra på trumpeten också tycker jag.
Ja, tack. Nej, men utan man är en ensembledare. Man får en grupp 8 människor som aldrig har spelat ihop tidigare. Och så ska man trimma ihop det till en grupp och lära dem hur man lyssnar på varandra, hur man utvecklar samspelet, hur man utvecklar sitt solospel och hur man jobbar ihop med sångare och hur man gör enkla arrangemang.
Och improviserar kanske.
Och improviserar, förstås. Improvisationsövningarna, de kör vi mycket med. Så att det är vad vi sysslar med under de veckorna.
Men du, jazzgrupper, de har aldrig någon dirigent. Just nej. Stora jazzorkestrar kan
ha
det.
Stora jazzorkestrar kan ha det, ja.
Nej. Men det går bra ändå. Det är foten som stampar.
Foten stampar. You're right.
Och sen så har jag ju sett, ni har ögonkontakt. Mm. Och så höjer man trumpeten lite grann. Och så spelar man.
Jazzen är ett sånt fascinerande språk. Det är den enda konstform, eller den enda musikformen då, där du kan åka in till en jazzklubb i Australien. Kliva in där och säga, hej, kan vi spela All of Me? Och då vet de vad det gäller. Och vi vet ungefär vilken tonart vi ska spela i. Och vi vet ungefär vilket tempo man spelar i. Det finns ingen annan musikform man kan göra på det viset. Rocken funkar inte på det viset. Men jazzen gör det. Det är en fascinerande musik på det viset.
Och ni byter tonart lite då och då. Har ni några gester som visar att nu byter vi?
Ja, det har man.
Byter uppåt eller byter neråt?
4 fingrar upp kan betyda astur. 4 B-förtecken.
Det är lite systematik i gesterna, det finns lite, kan man säga. Ja.
4 takter till break. Då sätter man upp 4 fingrar.
Då sätter man så, annars vrider man handen så.
Ja, är det, håller man knytnäven så är det 8 takter. Och så vidare.
Om 8 takter,
ja, så händer någonting.
Så händer någonting. Ja. Och så åker 4 fingrar upp.
Ja, visst.
Det där har inte jag lagt märke till.
Nej, men det är olika på olika band också, ska sägas. Men man kan säga att det finns vissa tecken så här som man kan utbyta med varandra som är internationellt och välkända.
Jag har alltid varit så fascinerad av att när det spelas för fulla muggar så slutar ni samtidigt. Men det har jag sett, då åker en arm upp och så dras den ner, som man drar i handbromsen ungefär.
Ja, jag kan ju säga så här att ibland är vi själva förvånade över att vi slutar samtidigt. För det händer ibland också att vi inte slutar samtidigt.
Hur gör ni då? Hakar ni på och kör en liten repris?
Eller? Ja, lite repris, en liten förlängning. Då hakar vi på och man lyssnar. Hela tiden jazzmusik är lyssnande. Man måste höra vad de andra gör. Och så får man följa varandra och så säger nu känns det som att vi landar. Och så landar man.
Man känner när man landar.
Ja, det känner man.
Känner man när man ska byta tonart också?
Nej, inte på det viset. Det måste man nog egentligen signalera lite grann på ett annat sätt. Det måste man nog göra.
Då kan det komma 4 takter. Eller 4 fingrar.
Ja, det kan det göra.
Åt det där hållet. Ja,
ja.
Och då betyder det att då går vi upp till astur.
Men... Ja. Ofta är ju det här lite konvention. Man vet att i vissa låtar brukar man gå upp till från F till ass. Eller till från C till S eller någonting sånt där. Så att ofta finns det där inbyggt lite grann i låtens struktur. Men tecknen när man ska göra det, de är ganska internationella.
När man spelar piano, då har man ju svarta tangenter också. Så ser du, då är det bara vita. Det är ganska enkelt att spela för många. Och sen, om det ska bytas en tonart när man spelar piano, åtminstone jag måste tänka alldeles väldigt om jag ska upp i F-dur till exempel.
Ja, ja.
När det är ett B, eller säger ni bäst kanske?
Ja, vi håller på att lära oss att säga bäst. B och bäst blir det mera nu.
Men hur är det på trumpeten? Hur är skillnaden då mellan olika tonarter? Rent fingermässigt?
Oj, det var inte någon.
Eller tänker fråga. Du ass och då spelar du ass?
Jag tänker ass och spelar ass, ja.
Det är som när man pratar ungefär, det behöver bara
tänkas. Jag byter mellan engelska och svenska, ja, det är ungefär samma sak. Jag behöver aldrig fundera på vilken tonart jag spelar. Är jag i tonarten så rullar det på. Nej, det går helt naturligt, det gör det.
Mm.
Men det är klart, det har ju med rutin att göra också, naturligtvis. Så att när vi är på Visingsö exempelvis så har kanske ibland relativa nybörjare, då byter man inte tonart så lättvindigt kanske, utan då måste man nog man måste träna och spela i den nya tonarten först så man vet vilken tonart man är i, så att säga.
Mm.
Så att det är kanske inte helt enkelt om man inte är väldigt rutinerad.
Jag känner en man, han var pappa till en god vän till mig, och han sa alltid när han var så där i 70-80 års åldern att jag spelade alltid klarinett förr i världen, men jag blev så trött på att alltid få transponera själv, för de spelade i C-dur och min klarinett var stämd i B-dur.
Mm, mm.
Så att det kan vara lite knepigt.
Ja, kan det faktiskt vara. Det gäller ju trumpet också, saxofon också.
Mm. Hur är det att vara lärare jämfört med att spela själv i en ensemble?
Jag har ju alltid gillat den pedagogiska biten. Jag tycker det är väldigt skojigt. Och eftersom jag är gift med en mycket pedagogiskt skicklig och duktig människa, vi har mycket diskussioner om inlärningsmetoder och sådana saker, så att det är väldigt roligt. Och som någon går vän till mig sa någon gång, om man kan se ibland när man befinner sig i de här situationerna, och så förklarar man teoretiskt och så tillämpar man övningen, och så förklarar man teoretiskt och tillämpar övningen, och när det har gått 3-4 dagar på de här jazzkurserna så ser man någon spärra upp ögonen och säger, jaha, är det så? Då är det kul. Då är det fantastiskt. Det är alldeles fascinerande roligt att se någon som upptäcker hemligheten, en nyckel, en ingång någonstans.
De har knäckt koden.
Ja, på något sätt. Alltså.
Är det så att många har lättare att höra hur man gör än att lyssna på dina pedagogiska utläggningar?
Självklart.
För då är det så mycket ord och då måste de liksom översätta det i sin hjärna till musik. Det
men jag spelar före.
Du spelar före.
Jag talar om att när man ska spela en sån här fras, då bör man göra så här, och så spelar jag frasen. Och sen så får de spela efter. Och så håller man på så tills man liksom får in en dialekt, ett språk.
Mm. Är det alla typer av instrument på kursdeltagarna?
Ja, det är det. De klassiska jazzinstrumenten är ju vanligast. Men på vinterkursen nu hade jag en tvärflöjt, en fiol och 2 saxar, gitarr, bas, piano, trummor. Så att det kan variera lite grann, det gör det.
Mm.
Åboja är kanske inget instrument som man ser i jazz väldigt, väldigt ofta, men det förekommer faktiskt.
Jaha.
Det gör det.
Ja. Fagott inte heller ofta,
inte
va?
Inte så mycket, nej.
Om jag säger Jenny Löbel, vad har du att säga då?
Jenny Löbel har mycket gott att säga om. Det är en orkester som jag har spelat med i, 16-17 år. Det är swingband. Jenny är ju sångerska i en 30-tals tradition som... Och bandet har varit väldigt populärt att spela, inte minst för Lindy Hop-dansare.
Ja, lite Billie Holiday gör henne.
Ja, hon ligger åt det hållet och det förhållningssättet.
Även utseendemässigt.
Ja, det kanske man kan säga. Ja, det kan man säga. You showed me the way. Det har varit ett hemskt roligt band att spela med. Väldigt skojigt faktiskt. Vi har ju turnerat över, jag hoppas säga inte hela världen, men hela Europa i alla fall med orkestern. Så det...
Och då spelar ni på en ångbåt?
Vi spelar på ångbåtar ibland. Det blir ju sund oftast då.
Mm.
Brukar bli någon gång om året. Någonting sånt.
När blir nästa gång?
Nästa gång blir den 12 juni.
Den 12 juni. 12 juni. Lidesund. Då bär man sig åt för att köpa biljetter.
Man går in på Lidesundsbolaget, deras hemsida, och så köper biljetter. Eller många gånger kan man köpa biljetter vid kajen faktiskt.
Det är en chansning då.
Ja, det är lite chansning, det är det. Det
och då har ni två föreställningar.
Två sätt, ja.
När man inte sitter nere i salongen och lyssnar, då sitter man och äter ångbåtsbiff kanske.
Right. Mm. Det är ganska trevligt, för att om man inte vill sitta i matsalen och äta kan man köpa en matlåda. Och sitta på utebänken också.
Lyssna på båda föreställningarna.
Lyssna på bägge föreställningarna.
Spelar ni samma? Eller är det lite...
Nej, det är olika låtar, ja.
Ja, då lönar det sig att lyssna på båda.
Ja, det är två olika sätt. Vi lägger upp dem lite olika också. Det ska man inte behöva höra samma låt flera gånger.
Ja, behöva det. Man kanske tycker det är kul. Du seglar också.
Ja, det gör jag.
Du har bott vid vatten hela ditt liv.
Ja, bott vid vatten och seglat hela mitt liv. Ja, det kan man nog säga. Började väl med faderskapet som var seglade segelkanot när han var liten. Och sen när vi flyttade till Tyresö så... Det är ganska kul egentligen. Det ska man berätta för en sån här historia som alla gamla gubbar berättar. Ja, min pappa, han hade en gammal ekbåt och så fick vi hyvla en granmast och mamma sydde seglen. Det var precis vad som hände hemma. Ja, hon sydde seglar och gamla jutesäckar.
Jaha, det här var ju bara 50-talet. Det låter som det skulle blåsa rätt igen.
Ja, det gjorde det. Nej, det kanske var lockansväl. Det är möjligt att det var.
Ja, men då,
ja. Sen har vi seglat. Både som barn och hustrun och jag har seglat nu i x antal år.
Jag kommer ihåg för många år sedan så seglade Kerstin en vecka ensam med hunden för att hon ville lära sig.
Mm.
Och det skrev hon om i en årsbok om segling, jag kommer inte ihåg vilken det var.
Mm.
Det var långt innan jag kände er.
Mm. Det stämmer det.
Och det var jag så fascinerad av att hon vågade. Det måste ha varit på 60-talet.
Nej, det var faktiskt i början på 70-talet.
Alltså var? Jo, Jenny, er äldsta dotter, var född.
Ja.
Det kommer jag ihåg. Och jag kommer också ihåg att hon skrev, när jag kom tillbaka då stod Thomas på bryggan och vinkade. Det var så gulligt.
Men det var egentligen en fantastisk prestation hon gjorde, min kära hustru. För att hon upptäckte det att... Hon kunde inte segla särskilt bra när vi träffades. Hon kunde lite grann sådär. Men sen så blev det då barn. Och hon blev ruffhäxa, tyckte hon, i hög grad. Så hon sa att jag ska lära mig segla precis lika bra som gubben min. Och det finns bara ett sätt att göra det på. Och det ges ut själv. Så det gjorde hon. Var ut en vecka.
Och en vecka.
Ja,
och på den tiden hade man ju inga moderniteter på segelbåtar heller.
Nej, inte.
Hade ni inte en Fidra då?
Jo, stämmer bra det.
Hur kan jag komma ihåg det? Det vet jag inte. Det dök plötsligt upp i huvudet.
På stället kryss kallade den för.
Ja, den var ingen vidare kryssa.
Nej, inte mycket. Nej.
Fidran är alltså en spetsgattad.
Ja.
Lite bredare.
6 meters plastbåt.
Ja.
Har jag seglat ensam, seglat över Atlanten faktiskt.
Har du?
Nej, båten.
Just det. Jo, men det vet jag. Ja, det vet jag. Sen blev det en Freja.
Det blev en Freja. Vilket minne du har då?
Jo, men förstår du. Vi kände, det var en god vän till oss som sålde den till er.
Ja, just det. Det var en Trollbäckenbo,
ja. Ja, just det. Ja. Johan hette han, tror jag.
Han hette René Cotin.
Ja, just det. Han var emellan.
Mm.
Det stämmer.
Mm.
Och sen så blev det en Simona.
Sen blev det en Simona, ja. Mm.
Och har ni den kvar?
Den har vi kvar. Det är en perfekt båt. Jag har seglat till Gotland, Estland och Finland och runt om i Östersjön lite grann.
Mm. Och barnen blev lika seglingsvittna?
Ja, det blev de faktiskt. Så att, nu har de inga egna båtar, men de brukar hyra båt. Vi brukar samsegla på veckor på året. Mm. Det brukar vara väldigt trevligt.
Minns en gång när jag pratade med dig på telefon, då sa du att jag har precis pratat med Jenny. De var i Bohuslän nu och det var hon och några tjejer, tror jag.
Ja, det stämmer
som
nog.
Som hade deras månad då.
Ja, just det. Stämmer det.
Vad vill du mera prata om?
Det är klart att musik ligger mig varmt om hjärtat. Det gör det. Därför att det har gett mig så enormt mycket genom åren. Man har ju sett så många musiker, frilansare och annat genom åren. Man kan inte nog betona att det är viktigt att ha ett bra hemliv för att kunna klara det här. Alltså, jag har ju haft en oerhört lojal hustru som har varit med på det här, men många äktenskap går isär därför att spellivet är ju ett kvällsjobb, nattjobb och uppslukande jobb. Mm. Och det tar hårt, det kan ta hårt på en relation, det kan det faktiskt göra.
Mm. Kan tänka mig det.
Ja.
Aldrig hemma. Och när du är hemma sover du kanske?
Ja, precis.
Eller prata telefon eller,
ja, eller
förbereda nästa eller spelning.
Eller sitter vid pianot eller skriver musik eller arrangerar, ja, eller något sånt där.
Spelar du någonsin piano i någon ensemble?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Men dragspel tror jag att jag har
dragspel hört. Spelar jag, ja. Men piano spelar jag hemma. Mm. Det är, jag spelar mycket piano hemma. Det tycker det är väldigt skojigt.
Sitter du då och bara för att koppla av eller...
Koppla av och sen arrangerar jag lite grann. Och sen så håller jag på att ge mina barnbarn pianolektioner i brukspiano. Så att då måste jag förbereda det lite grann också. Och tänka ut vad jag ska lära dem. Och sen bara för att det är så njutning att spela piano. Så pianot är ett så fantastiskt instrument. Trumpeten har ju en stor nackdel. Man är slav. Det går inte att låta bli öva. Jag kan inte, i dagens läge när jag är så gammal som jag är, så kan jag inte låta bli att öva mer än högst 2 dagar. Sen är det svårt att komma tillbaka.
Jaha. Har du övat idag?
Ja.
Vi träffades alltså 10:00 och ja. Du har en bit att resa hit.
Ja.
Och du hade spelat.
Jag försöker spela en timme på morgonen.
Är det reveljen då du startar med?
Nej, man skulle kunna tro det. Det är det faktiskt inte. Nej. Nej, men trumpeten är ett jobbigt instrument på det viset. Samtidigt som det är ju hemskt roligt att spela det. Men,
det är jobbigt för att man inte kan låta bli, eller?
Ja, det går inte. Man orkar inte. Saxofon kan man göra uppehåll en vecka och ändå spela ganska hyggligt. Men det går inte med trumpet.
Hur menar du, går det inte? Tappar man finger...
Läpparna.
Ja, så
läpparna.
Ja. De måste hela tiden ha munstycket.
Måste trimmas hela tiden. Jag har ett munstycke i bilen.
Som du sitter och suger på ibland.
Sitter och jobbar med när jag är på väg till en spelning eller något annat.
Aha, man får inte prata i telefon, men man får hålla på.
Ja, det får man göra. Ja, det är riktigt.
Ja. Och det här tänker du hålla på med to the bitter end.
Det tänker jag nog göra.
Hur går det för barnbarnen då?
Jo, men det går bra.
Morfar och farfar som lärare.
Ja, jo, men det går bra. Det är... Nej, men de är så schyssta att ha som elever, så det går alldeles utmärkt faktiskt. Den äldsta 14-åringen jag har, hon går på Adolf Fredrik nu. Men hon snappar bra. Hon har börjat sitta och ta ut poplåtar nu och kan lägga ackorden rätt och sådär. Och det är ju lite stolthet i farfars hjärta,
ja,
eller morfars hjärta
då,
naturligtvis, när man hör henne göra det.
Ja.
Men det går ganska bra faktiskt, det gör det.
Dina barn då, spelar de?
Nej, det gör de inte. Bägge två spelade lite piano och klarinett och saxofon. Men de har bägge lagt ner projektet. Kanske kommer det tillbaka, det vet man aldrig.
Ja, som småbarnsföräldrar så kanske man har så mycket annat att ägna sig åt.
De har fullt upp ändå.
Men barnbarnen, de kommer.
De kommer, ja. På bred front.
Ja, härligt. Och nu är det snart dags att börja med båten också.
Nu är det dags att börja med båten, ja. Nu var ju snön försvinna härifrån, så nu... Ja,
den har du hemma på tomten,
den
kan
har
jag
på tomten,
ja. Ja, så du kan sjösätta när du vill.
Ja, kan sjösätta när jag vill. Det. Vi är några stycken som har båtarna tillsammans på tomten, och vi tar ner en kran varje år. Det är så bekvämt. Så.
Ja, ja, det är smart.
Ja,
det. Man ska se till att man får bekvämt, tycker jag.
Ja, visst.
Du, Tyresö skeppslag, vad är det för någonting?
Tyresö skeppslag är en seglingsförening som grundades egentligen av Siv Rolf Levander och Bengt och Bittan Agfmalm i början på 70-talet, men till slutet på 60-talet. Jag var inte med från början, men vi kom med när våran dotter började bli en 4-5 år gammal. De grundade den för att kunna optimistsegla med ungarna utan hård tävlingsstress, vilket är i många andra klubbar. Så utan det ska baseras på lek, och det var en fantastisk förening. Måste jag säga, har varit väldigt, väldigt skojigt.
Den nämns faktiskt i den här Tyresö-boken i skuggan av en markis.
Stämmer, jag såg den där också. Att det...
Mm.
Men det var ett fantastiskt initiativ som de tog faktiskt där, och det blev precis så. En lekfull introduktion till seglingen. Och här även kappseglats i klubbens regi. Och jag var väl ordförande där i 4-5 år eller någonting sånt, och då hade vi utbyte med andra Södertörnsklubbar om kappseglingar. Mycket på lekbasis, men det var hemskt roligt.
Med optimist Jolle.
Optimist och lasrar.
Ja. Jag har lasrar också.
Lasrar också. Ja. Ja,
och ni har haft seglarläger någon vecka minst varje sommar.
Ja,
länge.
En vecka varje sommar. Och under min period så hade vi även någonting som jag startade som heter långfärdseglingskurs. Då stack vi ut med en eller två stora departementsbåtar och så 6-7 ungdomar på varje. Så fick de sköta allting. Navigation, matinköp, ankring, segelbeslagning, allting sånt fick de göra under en vecka.
Mm.
Så det var också väldigt roligt.
Min dotter var med ett par somrar på.
Ja, men det stämmer. Ja,
vi fick komma in lite från sidan, ja, tror jag. För annars det. Så var det väl bara till för barn från halvön.
Ja, fast det gick ju inte längre. Så det kom ju naturligtvis, det blev ju populärt.
Ja, det blev ju det. Ja. Och ni hade verksamhet på vintern också, tror jag.
Ja, det var vinterkurser också när man lärde sig navigation och knopslagning och lite sån här lite scoutbetonad verksamhet. Men det var väldigt roligt faktiskt, det var det.
Mm. Och det här gjorde ni helt ideellt, antar jag.
Helt ideellt. Och jag tror ju att väldigt, väldigt många föreningar i Tyresö drivs på ideell bas. Eller jag vet att det är så.
Ja, det vet jag också. En Tyresöradion till exempel.
Tyresöradion för inte minst.
Mm.
Så att, och det är en fantastisk insats av föräldrar och, som görs jämt. Dygnet runt, året runt. Imponerande.
När har du din nästa spelning?
Imorgon.
Imorgon
ska jag spela på Sollentuna. Sollentuna Amorinasalen där i 2 timmar med Skärgårdspojkarna. Och då spelar vi, ja, som sagt, allt från Evert Taube till gamla Dixieland-melodier från 20-talet.
Hur ska man få veta när och var du spelar?
Ja, tyvärr har jag dåligt. Jag har ingen samlad bild av hur jag spelar. Men vi pratade om det innan vi började den här intervjun. Att jag kanske ska försöka göra någonting sånt. Försöka få
någon liten hemsida.
Ja,
eller
kanske det.
Men vet du vad? Man kan göra evenemangstips på Tyresradion.
Bra idé. Tack för tipset.
Det var slå en pling till mig.
Mm, utmärkt. Det tipset så, köper jag. Mm.
Det, kära lyssnare, nu har ni något att se fram emot.
Ja,
att lyssna ännu mera på Thomas.
Ja, visst.
Vad jag tänkte fråga dig om. Som tandläkare så har man möjlighet att upptäcka vissa sjukdomar när man tittar folk i munnen. Är det så?
Ja, visst är det så.
Har du upptäckt någonting?
Ja då. Jag har hittat genom åren ett par cancer i tidig stadium och lite andra saker också. Man kan upptäcka vissa svampsjukdomar och halsinfektioner och lite annat. Så att visst, det finns ju ett gammalt talesätt som säger att munhålan är kroppens spegel.
Skåda är gammal häst i munnen, har jag hört också.
Ja, det kan man säga. Så det ligger mycket i det faktiskt, det gör det.
Mm.
Eller som någon läkare sa en gång i tiden, att ni är ju den enda yrkesgrupp som ser era patienter en gång om året och ser i en väldigt, väldigt känslig del av kroppen. Ni har ju en unik förmåga att hitta tidiga tecken på sjukdom.
Och ofta ser ni hela familjen.
Ja.
Och det kan ju också hjälpa till kanske i vissa fall.
Det gör det. Det är ingen tvekan om.
Ja. När du har upptäckt någon cancer, har det varit cancer i munhålan då eller någon annan?
Nej, det har det varit. Det var i munhålan. Mm.
Ja du, Thomas.
Ja.
Tack ska du ha för att tog dig tid att ställa upp med den här intervjun.
Tack för kaffe och kaka, säger jag.
Ja. Och jag ser fram emot, och många andra också, att höra dig snart igen.
Ja, vi har någonting på pensionärerna här i maj också. Ja.
Jaha.
Ja, jag och Pelle Larsson ska göra något sånt där.
Pelle Larsson, det är en trummis, va?
Nej, han är pianist.
Pianist?
Vi ska göra på duo. Ska vi berätta, jag hade tänkt göra ett tema på barnvisor och jazz den här gången.
Ah, kul. Så då får man titta i...
Ja, jag tror att det är...
Mitt i Tyresö brukar jag ha lite sånt. PRO tror jag, för det var ju SPF.
Ja, just det. Det är PRO.
Förra gången.
17 maj.
Och sen så tänkte jag att lyssnarna skulle få lite smakprov på din spelning.
Mm.
Både lite före och lite efter och kanske någon snutt mitt i, vem vet.
Mm.
Så, lyssna. Det som spelas, det är Thomas.
Mm, tack. Mm.
Tack ska du ha.
Tack för dagen nu. Bra.
Du har lyssnat på Radio Tyresö 1,4 där jag har pratat med Thomas Driving, trumpetare, pianist, dragspelare, you name it, från Tyresö. Tack Thomas, hej då.
Tack, hej.
Och jag heter Gunnar Grell Lundgren. I början och under programmet hörde ni Jenny Löbels Swing Kings med Thomas som solist. Och som avslutning får ni höra Gugge Hedrenius Big Blues Band från 1994. Solister Thomas Driving på flygelhorn och Håkan Wärling. Här kommer de.